Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen, och jag har en bok i min hand som heter Den hållbara familjen, en föräldraguide för blivande planetskötare. Spännande bok som jag läst som vi ska prata om, och jag har med mig Maria Nelenius. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi börjar med dig, så får du presentera dig, vad du gör för någonting och vem du är.
Mm. Jag heter Maria Nelenius. Och jag har två barn, make och katt, utbildad civilingenjör i energi och miljö och har jobbat med miljöfrågor de senaste åren sedan jag tog examen. Ja, ser mig själv som en ganska vanlig person, tvåbarnsmamma, med kanske skillnaden att jag aktivt strävar mot att minska min och min familjs miljöpåverkan.
Mm. Den här boken då, har du någon his pitch?
Ja, den riktar sig till alla blivande eller redan nuvarande småbarnsföräldrar som vill minska sin miljöpåverkan. Som kanske känner att man inte riktigt vet hur man ska göra eller var man ska börja eller hur man ska gå tillväga. Och då är det här en konkret guidebok till hur man kan göra det.
Du har ju bland annat tittat på då utifrån så här, småbarnsföräldraperspektivet, så här, familjen, sådana saker som blöjor och mat och konsumtion och massa sådana saker. Så det tänkte jag att vi ska prata kring.
Mm.
Det som du börjar med själv är ju blöjorna faktiskt i boken. Du pratar om att man blöjor är en sån sak som, om jag köper engångsblöjor till mitt barn så kommer det gå åt ett antal tusen blöjor.
Ja. Alltså när jag själv då fick första bebisen då och började med engångsblöjor, för det var det som jag förväntades göra. Det kunde ju rinna iväg 10 stycken på ett dygn utan problem.
Mm.
Och det blir ju 3650 bara på ett år. Och blöjperioden är ju idag, nu för tiden, gärna 3 år jämfört med förr i tiden när den snarare var 1,5 år.
Så att den har blivit längre?
Ja, den har verkligen blivit längre.
Och vet man varför?
Det är ju för att det är så bekvämt med engångsblöjor. Det är inte för att det har hänt något evolutionärt stort i bebisens utveckling, utan det är ju, ja, vi tar inte tag i potträningen i tid.
Nej. Jo, och det är ju faktiskt intressant att den har blivit längre. Och sen finns det väl såklart intressen, ekonomiska intressen i att engångsblöjorna ska säljas och gärna så länge som möjligt.
Ja.
Men du började tänka kring det där. Var det något som slog dig när, med första barnet, med blöjorna?
Ja, men jag tyckte att det verkade väldigt dyrt också med engångsblöjor. På en så onödig grej. Alltså bebisen ska ju bara kissa lite i den och sen slänger man den. Det är just att det inte är en blöja vi pratar om, utan det är tusentals och åter tusentals blöjor som går åt. Och ja, men en blöja består ju av av plast, fossilplast. Och det sorteras ju som brännbart. Och eftersom den innehåller fossilplast så blir det ju fossilkoldioxid som släpps ut i atmosfären när den förbränns. Då började jag söka lite efter information. Jag mindes att mina föräldrar hade haft tygblöjor till min storebror. Men tyckte att det var så jobbigt med all tvätt så de gav upp. Och jag tänkte att det måste finnas någon lösning på det här problemet. Och det var då jag snubblade in på något som heter elimination communication. Och det finns väl inget jättebra begrepp på svenska. Men det är alltså hur bebisen kommunicerar sin nödighet till oss föräldrar. Så att de visar signaler att mamma, pappa, jag är kissnödig nu. Mm. Och det känner de av och försöker signalera det till oss. Mm. Och är vi som föräldrar uppmärksamma på det, då kan vi hjälpa barnet att ta det till pottan där de kan få kissa.
Dels att man då slipper engångsblöjan, men sen också att man tränar potträning nästan från start. Eller precis. Att man vänjer sig vid det.
Ja, det är en tidig potträning, alltså en babypottning. Så man tar bebisen till pottan redan från födseln. Mm. Men man kan ju inte sätta en bebis på en potta, det är den för liten och för instabil för. Så det man gör är att man grodhåller den. Vilket innebär att man lägger bebisen, låter den vila då på underarmen med huvudet och ryggen. Och sen håller man då i knävecken så att det blir en liten hukposition. Och då blir det lättare för den att kissa och bajsa. Så den tömmer ju tarmen otroligt effektivt, vilket är väldigt skönt för bebisen märker man. Min bebis den somnade många gånger när den hade bajsat så, den tyckte det var så skönt.
Mm. I praktiken då, hur det går till, om man har ett litet barn, så försöker man läsa av. Och när man då tänker sig att den behöver eller får en signal så får man skynda sig.
Ja, precis.
Springa till toaletten helt enkelt.
Man har ju inte hur lång tid som helst på sig.
Nej.
Men det är ju så att de kissar gärna när de slappnar av eller när ingenting händer. Så att när det kommer en liten reaktion från oss, vi börjar springa, då brukar de hålla sig och vänta.
Ja.
Så att det är helt otroligt att det funkar.
Och redan från start då?
Ja, alltså redan en liten nyfödd bebis. Många gånger så kan det vara så att bebisen är lugn och nöjd. Och sen plötsligt så kommer ett gnäll. Och de kanske krullar ihop sig lite. Eller man märker att de blir missnöjda på något sätt. Och det är en tydlig signal på att nu är de kissnödiga. Och det där är så... Alltså jag blir så arg nästan. För att jag har alltid fått höra att en bebis som är lite arg eller ledsen, då kan du som förälder kolla att den kanske är hungrig, den kanske är trött eller att blöjan behöver bytas. Men så är det ju inte, utan det är ju tvärtom. Att de säger till att de är kissnödiga och sen när de har kissat, då är det så här, skönt, nu kan jag slappna av igen. Och då blir den ju lugn.
Så ja,
det är
lite, okay.
Lite tvärtom där.
Du beskriver då att du har kombinerat den här med tygblöja. Det jag tänker direkt är ju så, det är okej när man är hemma. Mm. Säg att du är hemma hos någon annan, och ute på restaurang eller vad som helst, så är det väldigt, då blir en annan sak och ska springa på toaletten. Liksom.
Det blir ju svårt såklart. Så att då kan man komplettera med tygblöjor. Och då finns det ju olika slags tygblöjor. Det finns tygblöjor som fungerar att använda några timmar i sträck, som då är lite tjockare och klarar av liksom flera kissar i taget, som är precis alltså som en engångsblöja, med skillnad att man kastar in den i tvättmaskinen efteråt.
Mm.
Och den går alldeles utmärkt att ha, både på natten eller när man är iväg då på utflykt eller restaurang. Eller så. Man lägger det på den nivån som passar en själv. Att man ens sätter igång på en engångsblöja ibland. Alltså det kommer inte spela någon roll.
Nej.
Men vill man hamna liksom på rätt fas igen, så det säkraste knepet verkligen om man vill börja få en träff då på pottan, det är att ta upp dem efter de har sovit. För de håller sig ju när de sover. Ja. Och sen när de vaknar, då är de kissnödiga. Och
just
då
det, de kissar inte i sömnen.
Nej, det är också en sån där jättekonstig myt som jag har fått höra. Att men barn kissar i sängen och det är någonting man måste lära dem. Och man får gå upp mitt i natten och hålla på att byta lakan. Och det är så jobbigt alltihopa. Och jag har alltid trott att bebisar kissar i sömnen. Det är naturligt, men så är det verkligen inte. De håller sig. Och sen när de vaknar, det är då de kissar.
Men om man ska hålla hållbarhetsbiten där, så blir det stor skillnad mot att du använder tusentals blöjor. Och du dessutom får en mycket längre...
Ja, men precis.
Du skriver också om kläder och konsumtion en hel del. Jag har sett och ser ganska mycket folk som har barn som har rum fyllda med 1000 prylar.
Mm.
Så det ser ut som en leksaksaffär när man kommer in. Mm. Förutom att grejerna är på golvet i affärer brukar de ligga på hyllor. Vad har du för tankar kring det?
Ja, alltså den här konsumtionen är ju förkastlig för miljön rent ut sagt. Vi lever ju i ett slit och släng samhälle och i ett materiellt överflöd. Och det behöver inte vara så. Alltså vi tror ju att vi gör det bästa för vårt barn genom att köpa saker. Och det ska vara nytt, men vi behöver inte det. Och med barnkläder så tänker jag att man kan absolut köpa begagnat eller ärva. Man behöver inte ha liksom nytt allting. Det går jättebra ändå. Men företagen, de är smarta. De delar upp avdelningarna i kill- och tjejkläder som gör det svårt att ärva, till exempel mellan syskon.
Mm.
Och de skapar väldigt små kläder. Alltså slim fit-modell på något sätt. Jag hade köpt till mina äldsta då. Han är ungefär en meter lång då. Borde storlek 9804 passa. Jag tänkte jag köper storleken över så man kan växa i det. Det är ändå bäst och vettigast. Jag köpte storlek 110. Och så tar jag på honom det och det sitter som ett korvskinn. Alltså det var ju för litet. I princip samma sekund som jag hade införskaffat det. Istället för liksom lekvänliga kläder. Bara lite baggy, lite loose. Så. Vad är det för fel med det? Men ja, det gör ju att vi... Ja, barnen växer ur i rekordfart. Och vi...
Ja, du tänker att designen också är...
Designen är...
Lurig, ja, genomtänkt.
Verkligen.
Samtidigt är det liksom orealistiskt att alla föräldrar skulle säga men ingen ska konsumera. Föräldrar kommer ju fortsätta köpa både kläder och prylar och sådär. Men så att vad är liksom realistiska rekommendationer och tips och tankesätt? Än att säga att ingen ska konsumera nytt överhuvudtaget.
Ja, men precis. Alltså satsa på bra kvalitet. Och satsa på fina, liksom, några få fina plagg som man sen kan sälja vidare eller ärva. Det är bra kvalitet så att de, ja, det kan gå vidare till nästa sen när de har växt ur det.
Mm.
Ja, men en sak är också hur de är ju inte lekvänliga kläder och de är otroligt sköra också, många i tyget, i tygkvaliteten.
Mm.
De går ju sönder i princip så fort jag bryter etiketten och andas på dem med hårda tryckknappar. Och sen så när man ska ta upp den tryckknappen, ja, men då är tyget så klent bredvid så då går det ju sönder där.
Mm.
Alltså så kan vi inte ha det, det måste ju hålla för användning.
Blir inte folk, föräldrar, irriterade på det?
Ja, det borde vi ju bli.
Ja.
Men det är ju också det med presenter till exempel man får från andra som vill komma och ge något gulligt till barnet och en välkommen till världen present. Mm. Och då, ja, då får man ju det man får. Så att
ja, det där är ju intressant. För hur har ni gjort något, tänkt på något speciellt? Hur hanterar ni det?
Mm. Alltså vi har ju uttryckligen sagt att vi önskar oss begagnade grejer. Om det är till exempel en barnfamilj som kommer på kalas så har vi sagt så här, ja, men vi önskar oss någon urvuxen leksak eller sånt som era barn har tröttnat på. Kanske någon bok som de gillade mycket när de var yngre. Och sen ja, får vi då ärva vidare det. Och jag tycker också det är ganska fint gentemot gästen att inte lägga ett stort ansvar på dem. Att de måste lägga sin tid och energi och pengar på att springa runt i affärer och köpa någonting till oss som vi kanske ändå inte behöver eller kommer uppskatta särskilt mycket då.
Mm.
Jämfört med att de tar någonting som de har hemma som de känner att de inte behöver. Och så behöver inte jag ha det samvetet på mina axlar eller att jag får någonting som är förenat med stor miljöpåverkan.
Mm. Tänker också på vart det kommer ifrån, tillverkat eller material och sådana saker.
Ja, absolut. Men det är svårt att styra det och tänka allt för mycket på det. Ändå. Alltså man kan försöka hitta leksaker som är tillverkade i EU till exempel och försöka undvika sånt som är importerat från Kina på grund av olika lagstiftningar. Men jag själv känner att det är verkligen ett stort område att sätta sig in i. Så att det, känner man oro över kemikalier och så, jag ger en del tips i boken, men annars ha barnet utomhus så mycket som möjligt. Där är det frisk luft. Det är liksom det enklaste tipset att ge. Bara vara ute så mycket som möjligt. Så behöver man inte andas in inomhusluften. För det är där det finns och i dammet.
Barnmat.
Mm.
hur förhåller sig det till liksom hållbarhetstänk?
Ja, men det finns ju olika aspekter av det. Det ena, alltså hållbarhet är ju både miljö och även ekonomi. Och det kan ju bli otroligt dyrt om man ska köpa industrins barnmat hela tiden. Så barnmat behöver ju inte
alltså,
vara...
färdiga...
Ja, men precis. Färdiga barnmatsburkar och klämmisar och grötpulver och välling. Jag tänker att barnmat, det är sån mat som barn äter. Det är barnmat. Och man kan laga egen mat till dem. Och i början så kan man ju bara alltså, koka grönsaker och mixa med lite rapsolja till exempel. Och ge innan de får liksom, den vanliga middagsmaten så att säga. Men sen vid ett års ålder då äter de ju liksom allt. Så att det är ju under 6 månader som man får göra lite anpassningar. Mm. Men många gånger så gör jag kanske en krämig gryta och som är smakrik. Och det är sånt som de älskar. Då blir det ja, krämigt och gott och mycket krydder. Mm. Det gillar de. Och man har ju ett guldläge verkligen när de är kring ett års ålder. När de är som mest mottagliga för nya smaker. Och väldigt matglada också. Och äter allt och massor. Och då ska man ju passa på att vänja dem med... Ja, inte bara köttbullar och pasta utan broccoli och bönor och allt möjligt från växtriket så de lär sig att gilla det.
Precis, du nämner att det är sånt fönster där. Är det mellan, vad var det, 12 och 24 månader? Eller
ungefär.
Ja, någonstans. Mm. Alltså, och det, vad det går ut på då det är att någon slags biologiskt fönster som gör att man lär sig vad som är ätbart. Ja. I princip, för att sen börjar man ju gå och röra sig fritt och då ska man liksom ha lärt sig. Ungefär som ett djur som har lärt sig när den går iväg att inte äta något giftigt.
Ja, men precis.
Så alltså att man förenklar dem.
Så att inte det här barnet på upptäcktsfärd går och käkar flugsvampar och annat farligt i naturen. Och då blir de kräsna. Verkligen.
När man har passerat.
Ja, när man har passerat där två år ungefär. Och då vill de ha bekanta smaker. Och då är det väldigt tacksamt ifall de redan har lärt sig att uppskatta många olika smaker och ja, det som man vill fortsätta servera dem i framtiden.
Men var det en tydlig skillnad för dina? Hur gamla är de nu?
Ja, min äldsta är 3 år och min yngsta är snart 8 månader.
Så han, 3-åringen har blivit mer kräsen?
Ja, absolut. Ja. Det märks. Ja. Och då är det bra ändå att ha gjort. Jag ansträngde mig och gjorde ett grundjobb. Mm. Så till exempel broccoli gillar han ju fortfarande. Men många andra saker som... Ja, det går inte längre. Mm. Och då får man kämpa på.
Om man ska så att säga summera det lite grann så de flesta föräldrar går ändå och köper färdig barnmat i burkar och sådär, gissar jag.
Ja, många gör ju det för att det är så vi förväntas göra. Och sen är man ju ingen miljöbo för att man gör det. Det är mer att det är väldigt dyrt och att man ska inte känna sig tvungen att göra det. Alltså för miljöns skull, det man kan tänka på, det är att köpa ekologisk mat. Alltså där gör man ju den största skillnaden. Om man bara vill fortsätta med exakt samma mat som vi äter nu, men jag vill göra någonting bättre för miljön. Så välj ekologiskt rakt igenom, då är man ganska safe på något sätt.
Mm. Mm. Precis som egentligen engångsblöjorna så är ju de här färdig burkmaten en bekvämlighetsgrej.
Ja.
Det är väldigt enkelt och det funkar bra. Sådär.
Ja.
Men just för... inte minst för plånboken men också kanske visst eller också innehållet blir ju bättre
om man gör de är ju väldigt visst. Smaklösa också så att mina barn har ju inte ens velat äta det för de tycker att det är för ja, det är för fadd smak.
Jaha, okej, okay. De har vant sig vid
de goda maträtterna de får hemma där det är kryddor och grejer så när de kommer till de där burkarna då ratar de det.
Transporter är en sån sak du kommer in på också.
Mm.
Hur har det att göra med familj och hållbarhet, barn?
Ja, alltså det första beslutet man ska ta det är ju vad man ska köpa för barnvagn. Transport av lilla bebisen. Och där har man ju verkligen ett guldläge på begagnat marknaden. För att alla behöver ju sälja av sin barnvagn någon gång. Men det är inte alla som köper en begagnad barnvagn utan många köper ju en ny. Vilket gör att det finns ett överflöd av barnvagnar. Så här kan man ju välja att vraka och få det till ett väldigt bra pris.
Mm.
Så att det är ju en sån sak där man kan spara pengar. Och man ska inte alls behöva känna sig tvungen med en ny konsumtion där av en ny barnvagn. Och sen så tänker jag just kopplat till hållbarhet att man kan fundera på vad det är för normer som man överför till sitt barn. Alltså hur du väljer att transportera dig i vardagen, det är ju vad barnet ser och vad det växer upp med. Och väljer du att gå och cykla och åka kollektivt, ja, men då lär ju den sig att det är så man transporterar sig och det blir naturligt för en. Medan ifall vardagen består av bilresor när man skjutsar runt barnet hela tiden och varje semester är en flygresa, då lär den sig att det är så man transporterar sig.
Mm.
Och att det är det som känns naturligt för den. Och för miljön så är det ju helt självklart. Vi måste gå och cykla och åka mer kollektivt och låta bilen stå och stanna på jorden och inte flyga.
Så att det handlar om både transport, det dagliga till och från, förskola och så vidare, men också längre resor då?
Ja, men precis. Och problemet med flyget är ju att det räcker ju med en flygresa och sen har man bränt upp hela sin koldioxidbudget. Alltså om man tänker sig då vad man kan ha råd på något sätt med att släppa ut över ett år, så säger man att det är ungefär 1 ton. Men i princip varje flygresa är ju 1 ton eller mer. Och då, ja, då är det inte så mycket utrymme kvar för mat och uppvärmning av bostaden och allt annat som man behöver under ett år som också ger upphov till utsläpp.
1 ton per person per år och en flygresa till Thailand.
Ja, det är över 2 ton.
Ja, just det. Då har man övertrasserat sin egna. För det som jag kan sakna generellt när man tänker så här, hållbarhet i samhället när det diskuteras, det är ju så här, ja, men vad ger bäst effekt? Vad ska vi satsa på? Någon pratar om att man ska återvinna glas. Någon annan pratar om att man ska cykla. Någon tredje pratar om alltså det och det och det. Men vad ger egentligen bäst effekt? Alltså om alla springer och gör lite olika saker och tror att man gör det bästa. Förstår du vad jag menar? Om jag, ja. Hade jag varit politiker så hade jag, okej, nu måste vi prioritera här. Den prioriteringsstrategin kan jag sakna. Vad är din bild av det?
Ja, men precis. Det är klart det är skönt när någon bara säger till en att gör så här och sen är det klart. Men man kan tänka på lite olika sätt. När jag försöker fundera så här, okej, är det här någonting som är stor skillnad eller liten skillnad? Så kan jag ha tankesättet att ja, men om alla på hela världen gjorde den här förändringen, skulle vi liksom bidra till en stor lösning då? Eller har vi kommit bort från ett stort problem då? Till exempel om alla skulle börja plocka skräp, har vi löst klimatkrisen? Nej, det har vi ju inte. Det kommer bli renare i naturen, men vi har fortfarande ett jäkla stort problem framför oss med den här klimatkrisen. Alltså är plocka skräp, det är bra, det är viktigt, men det är inte i den paritet med vad vi behöver göra. Medan till exempel om alla skulle sluta åka bil och flyga och bara gå över till att cykla och åka kollektivt och promenera, då skulle det bli en rejäl förändring. Det skulle bli en stor förbättring och utsläppen skulle minska. Alltså är det en åtgärd som ger stor skillnad. En annan sak är ifall alla skulle gå över till att äta ekologisk mat, så skulle det också ge en jättestor positiv effekt. Och det är inte bara för klimatet, utan det är liksom så många olika områden. Det blir ju mindre kemikalier, alltså är det positivt för giftfritt samhälle. Det ökar den biologiska mångfalden. Och sen också kopplat till klimatet så kommer man ifrån konstgödseln som är... Ja, det är en väldigt energiintensiv process när man tar fram den, för man utvinner kväve från luften och det kostar mycket energi och det är ju fossil energi som går åt då. Och den är också beroende av fosfor som finns i fosforgruvor som är på väg att ta slut. Så att man blir liksom beroende av många miljöproblematiska aktiviteter där. Och sen en annan positiv sak med ekologiskt är att vi har ju en stor möjlighet att binda kol i jordbruksmarken. Alltså att ta ner kol från atmosfären ner i marken. Och det gör vi genom att öka mullhalten. Alltså att ha mycket organiskt material kvar i jordbruksmarken. Och då behöver vi ett rikt mikroliv. Många glada maskar som vill jobba på. Och det finns inte hos den konventionella bonden. Utan det är den ekologiska som satsar på det. Så att det finns så många positiva aspekter av ekologiskt. Det är både klimat men också mycket annat.
Ditt jobb med den här boken är det som ni har gjort i din familj. med att tänka och anstränga sig och tänka smart kring det hållbara. Jag gissar att du har diskuterat det med många och känner kanske andra familjer eller barnfamiljer. Vad är din uppfattning där? Gör folk likadant eller vilka utmaningar står andra för eller liksom är kring det här med att leva mer hållbart som småbarnsföräldrar?
Ja, så man får ju ingenting gratis riktigt, utan vi har ju de här samhällsnormerna som vi har varit inne på och pratat om. Så att man får ju ta aktiva beslut hela tiden om att leva bara lite annorlunda liv. Eller man får köpa in saker från andra ställen istället för klädaffären på stan till exempel. Så att det är ju inte svårt och det är inte krångligt, men det krävs många medvetna beslut för att inte bara följa med strömmen.
Men vad upplever du liksom är andra familjer, om du känner några eller har pratat med några som inte lever särskilt hållbart, vad är det som största, vad är vanliga liksom hinder eller motargument kring de här bitarna?
Jag tror bara inte man har reflekterat så mycket kring det, utan det är ju när man börjar sätta sig in i det och känner att jag vill göra någonting, ja men då börjar man. Mm. Men det är på något sätt att du behöver komma till den och känna att ja, men nu vill jag göra den här förändringen. Jag känner att miljöfrågan är viktiga för mig. Jag känner att jag vill göra den här förändringen i min familj. Och det är då man kommer igång. Så jag tror verkligen att det börjar med en själv, den insikten. Men sen ska man inte fastna i att det bara är liksom jag och min lilla bubbla som ska förändra sig. För att då blir det ju för litet. Mm. Utan vi behöver ju tänka större. Och blir vi tillräckligt många så kan vi förskjuta normer och då blir det helt plötsligt inte lika krångligt för nästa familj att leva mer miljövänligt. Och det är så vi kan liksom förändra på större nivå.
Mm.
Så att den här boken är absolut inte att liksom skuldbelägga på något sätt och säga att nu är det upp till småbarnsföräldrar att lösa alla miljöproblem i världen. Och gör ni inte det så är det ert fel att vi har misslyckats. Utan det är ju, jag har ju skrivit den här boken för att visa att det går att leva på ett annat sätt. Det är inte svårt. Vi kan göra det. Jag har gjort det. Jag har gjort alltihopa den här boken rakt igenom. Det är så jag lever.
Mm.
Mina småbarns år här. och ja, men det finns en möjlighet.
Mm.
Och det är ju för den som vill leva i linje med sina värderingar. Jag tänker att det blir ganska fel i hjärnan om man på fredagarna står och strejkar på torget med Fridays for Future och för att sen i nästa sekund gå in och köpa massa nya kläder och grejer i en butik. Utan ja, känna att det finns en möjlighet och att det är inget konstigt i det.
Och det handlar ju också både om miljö och ekonomi. Mm. Alltså det, som du är ganska tydlig med i boken att du ser att det är kanske till viss del onödiga pengar som går iväg. Varför ska man betala för det där?
Precis, det är det som är så bra. Att man behöver inte göra någonting bara för miljöns skull. Utan man får ju så många positiva bieffekter av det. Det blir billigare för plånboken. Man sparar in pengar där. Men det är ofta att det finns liksom många andra positiva saker. Till exempel då när man inte använder engångsblöjor utan då potträna tidigt. Så slipper man ju väldigt många bajssaneringar, sådana hemska explosioner som kan ske, vilket alla småbarnsföräldrar vet om. Och slippa hålla på och torka det, utan istället få det direkt i potten, det är ju så skönt. Och alltså, det är ingen nyhet att cykla ger frisk luft och bra motion, man mår bättre av det.
Mm.
Så att det finns alltid liksom flera positiva aspekter man kan hänga upp det på. Så är det inte bara miljön som är liksom en drivkraft, så kan man alltid hitta någonting annat som gör att det känns värt det.
Mm. Är det något mer du tänker på som är värt att nämna kring föräldraskap som vi inte har pratat om?
Nej, men någonting som jag ändå vill poängtera är ju ja, men just det här med att förändra på individnivå eller förändra liksom på samhällsnivå. Och det är ju att det är ju enklast att tänka att ja, men jag i min lilla bubbla, där går det ju fortast att förändra, men det ger ju också minst effekt. Om man utökar den här bubblan lite och tänker, ja men min närmsta omgivning, kan jag påverka där? Ja men jag kan styra över min familjs matvanor och när vi har släktmiddag och när jag träffar kompisar, vilka samtal jag pratar om och så. Det är liksom, det ger lite större effekt, lite svårare att förändra men inte omöjligt. Men sen då på samhällsnivå så är det ju såklart svårare att driva igenom en förändring och få en hel kommun till exempel att gå över till ekologisk mat i alla förskolor. Men lyckas man så har man otroligt mycket vunnit. Så att det behövs ju förändringar på alla tre nivåer. Och vi pratade innan om vad ska vi prioritera, vad ska jag göra? Och en annan otroligt viktig grej är ju verkligen att hitta en gemenskap, gå med i en förening som jobbar för de här frågorna på en större nivå. Så att man inte fastnar i sin ensamhet och bara tänker på vad ska jag göra? För det blir så mycket lättare att inte behöva ta alla fighter och förändringar själv, utan att få lite gratis någon gång av samhället. Så att man inte behöver kämpa mot normerna, utan bara kan följa med de miljövänliga nya normerna som vi nu ska skapa här.
Mm, mm. Och det kommer väl hända en hel del, tror jag, också.
Jag hoppas det, men jag tror verkligen framtiden är den framtid vi skapar själva. Och det kommer inte gratis. Vi måste aktivt göra de här förändringarna. Det är vi som har makten och möjligheten att påverka.
Nej, men det jag tycker är intressant som genomgående för det som du skriver om, det är också att lite grann, här har vi normer och alla gör det här. Alla kör på engångsblöjor och burkmat och så vidare och så vidare. Men att det går, kan man göra på ett annat sätt? Det är mycket normstyrt och mycket som man bara liksom följer flocken.
Ja, och lösningarna finns ju. Alltså det är inte som att det är brist på lösningar. Utan vill man så är det fullt möjligt. Man får bara, som sagt, tänka till lite och ta de här medvetna besluten. Mm. Så att jag har ju en massor med förslag på lösningar och sätt man kan tänka och göra på rakt igenom hela boken. Så att man verkligen inte ska känna sig att oj, det är hopplöst. Vad ska vi göra? Och stå där handfallen. Utan ja, vi behöver börja agera. Nu är det dags att börja göra.
Sista frågan då, om vi ska skicka med lyssnarna någonting kring föräldraskap och hållbarhet. Vad skulle det kunna vara?
Om jag tycker den finaste gåvan man kan ge till sitt barn när de växer upp är att säga så här att jag som förälder, jag gjorde allt jag kunde för dig. Och att vår familjs och din miljöpåverkan när du var liten inte skulle bli hög. Och jag vill liksom ge dig en framtid på den här planeten utan ovisshet om vad den här klimatkrisen kommer innebära. Och säga att jag gjorde allt jag kunde.
Mm. Om man lyssnar på det här och vill nå dig och ställa någon fråga, var kan man hitta dig någonstans? På någon hemsida eller något?
Enklast är nog Instagram. Den hållbara familjen heter jag där. Precis som boken heter.
Härligt. Tack för att du var med.
Tack så mycket.